Hej allihopa där ute.
Mm.
Nu ser jag att vi har en plupp batteri kvar.
Åh nej. Okej, vi får hoppas på det bästa. För jag tror inte jag har några batterier hemma.
Nej.
Men välkomna ändå.
Välkomna.
Till poddavsnitt nummer 8.
Yes. Mm. Som ska handla om det som växer i vatten.
Mm.
Ja, kan man säga. Hur är läget med dig?
Jo, men det är bara bra. Jag har varit på bröllop nu precis, så jag känner mig fortfarande helt upprymd över all kärlek som var.
Mm. Det brukar vara så romantiskt med bröllop.
Mm.
Och så sitter vi i din nya lägenhet.
Ja visst, den är trevlig, mycket trevlig.
Så om det ekar lite är det för att du har flyttat från, hur många kvadrat var den förra?
Typ 20.
Och nu har du
dubbelt så stor.
Precis,
ja,
så det är dubbelt så mycket eko.
Känns som ett slott.
Som ett slott, faktiskt. Hon har en sån liten kvintett som spelar rockmusik i hallen när man kommer in.
Ja, visst.
Ja. Det är bra med mig med.
Ja,
jag har varit lite förkyld.
Mm.
Så har det varit några intensiva veckor. Jag har varit på konferens och massa möten och grejer.
Okej, okay, vad hände där?
Den här konferensen jag var på var i Köpenhamn i förra veckan. Handlade om microbial ecology in wastewater engineering.
Mm.
Så det handlade om de små, små organismerna i vattenrening som gör allt jobbet.
Mm.
Det finns massa nya metoder man kan använda, typ DNA-sekvensering och sånt. Alltså DNA-bestämning för att faktiskt hitta vilka mikroorganismer man har. Man bara tar biomassan från vattenreningen och så kan man analysera. Och då får man reda på mycket mer om deras funktioner och man kan kartlägga.
Okay. Men gör man precis som en växt att man förädlar bakterierna så att man liksom tar fram precis det man vill ha?
Det kan man ju också göra, odla på agarplattor och sånt.
Mm.
Men här handlar det mer om att ta reda på vad som faktiskt finns. Och förr var det enda sättet att göra det var att odla dem.
Okay.
Men då var det ju vissa arter som tog över för de mådde bäst på agarplattan. Ah. Och då blev det inte längre representativt för hur det faktiskt var i verkligheten.
Okay.
Nu kan man ta ett prov direkt från en avloppsvattenreningsverk och kolla vilka bakterier som man har.
Ah,
coolt. Mm. Så det var ganska häftigt. Det var mycket, mycket hokus pokus för en ingenjör som mig. Men det är ju jäkligt häftigt.
Mm.
Sen var det en intressant presentation som jag kände att jag behöver ta upp som handlade om duschslangar.
Mm.
Mm. För allt det här, de hade ju gjort de här studierna på alla möjliga. Det var vattenrening och så. Men det var även vattendistributionsnät och duschslangar då. För tydligen duschslangar är väldigt spännande att studera. För att man kontrollerar inte... Alltså duschen räknas ju inte som dricksvatten, även om vi i de flesta länder har man ju samma vatten till duschen. Så därför finns det ingen kontroll av hur slangarna är utformade eller vad man har för plast i slangarna eller så. Plus att man har ju nästan alltid varma temperaturer. Man duschar och sen går det ner till rumstemperatur. Det blir aldrig kallt och det blir aldrig heller jättevarmt. Så därför är det så ideal växttemperatur för bakterier. Och fastän det är ganska rent vatten då, det är dricksvatten, så finns det ju alltid något som kan börja växa. Och så har man då de här plastslangarna som är mer eller mindre, innehåller mer eller mindre göttigt organiskt material för bakterierna att käka. Så då var det en tjej som visade i tvärsnitt på massa olika sådana duschslangar som var helt täckta av brunt kladd liksom.
Så man blir inte så ren när man duschar.
Jo, det blir man väl. Men hon sa just att mycket av det, för det står ju vatten i slangen efter man har stängt av och då liksom släpper de här bakterierna från biofilmen och ut i vattnet. Så när man liksom första spolningen, precis i början där man liksom väntar på att det ska bli varmt, då ska man kanske inte använda det vattnet och förnära sin kropp. För det är framförallt då att det kan spridas bakterier i aerosolerna, alltså det vattnet som försvinner med luften. Och de mesta bakterierna är inte farliga, men det kan ju vara patogener där i.
Okej, okay. Det är ändå bra att veta.
Yeah,
så man kan börja spola lite någon minut innan man duschar.
Ja, alltså bara precis första spolningen. Jag tror inte man behöver spola någon minut. Men du vet, när man ändå väntar på att det ska bli varmt så kanske man kan hålla ner den lite från ansiktet. Kanske inte spola sig.
Alltså. Ja, shit, bakterier är överallt. Alltså. De verkligen tar alla möjligheter att bara växa.
Och de behöver inte vara farliga.
Nej,
liksom.
Nej, det måste finnas många så goda bakterier också.
Och jag tänker framförallt i länder där man kanske där man inte använder dricksvatten i duscharna eller där man inte ska dricka kranvattnet heller, att man ändå ska tänka på att när man duschar så bildas ju som sagt väldigt mycket aerosoler som är partiklar som bärs i luften och som man kan andas in, och det är typ legionella kan man ju få, det får man ju genom att andas in aerosolerna. Så det smittar inte av att man spolar det på kroppen utan av, eller inte ens av att man dricker tror jag, utan faktiskt bara av att man andas in det, för det sätter sig i lungorna.
Ja, just det. Ja, det är
intressant.
Ja.
Ja, men det var en liten parentes från mitt konferensliv.
Mm. Och min mamma berättade när hon hade precis varit på akvariet på Malmö museer. Och jag pratade om ål förra gången lite. Och där finns till ett bildspel om ålen.
Mm-hmm.
Så det är lite roligt. Det kan ju vara värt att besöka.
Vilket museum sa du att det heter?
Malmö museer.
Malmö museer.
Okay. Ja. Och där hade de en teori om ålens befruktning. Som var att,
pratade vi om det sist?
Ja, men lite. Jag sa att det var mystiskt och att ingen riktigt visste hur det gick till. Okay. För att man inte hade kunnat alltså fånga en könsmogen ål någon gång.
Just det.
Men de hade en teori då om att honor och hanar samlas i en gigantisk hög i Sargassohavet och sen sprutade de ut spermier och ägg i ett stort moln och sen fixade sig där på något vis.
Mysigt.
Ja.
Som en jättestor livmoder där alla bara simmar runt.
Ja. Det lät lite spännande. Kan vara värt att besöka akvariet där.
Ja, häftigt. Hade de ålar där också på akvariet?
Det vet jag inte. Nej. Bildspel hade de i alla
fall. Ett bildspel.
Ja.
Ja, men det är bra.
Ja.
Det är kul när man får uppföljning på sina... Ni får jättegärna komma med så här kommentarer och frågor om det är någonting.
Mm.
Eller om ni har önskemål på något vi ska ta upp. Så får ni också skjuta. Det är så roligt när vi pratar till våra lyssnare så tittar vi på micken. Väldigt
precis uppfattat. Som att alla sitter där inne i micken.
Alla där inne i micken.
Ja.
Lyssna nu.
Ja. Men nu ska vi prata lite om växter i vatten.
Det som växer i vatten.
Mm.
Och där, då tänker man ju först typ så här alger liksom. Fast sen så när jag suttit och googlat på det lite så insåg jag att alger, de flesta alger räknas inte faktiskt till växtriket. Utan de har liksom en egen gren på något sätt. Jag kan inte det där riktigt. Vad heter det? Taxonomi.
Ja.
Men utan det man framförallt menar med vattenlevande växter är ju typ näckros och, okay.
Ja.
Så det skiljer sig lite där mellan alger och växter.
Har det något att göra med att näckrosorna når upp till ytan och algerna är liksom fortfarande under vattnet? Eller det,
ja, alltså det verkar ju ändå finnas vattenlevande växter som... Om man bortser från näckros så finns det andra som liksom har blad som flyter i vattnet långt upp. Som ändå räknas som vattenlevande växter. Så jag tror kanske mer att det har att göra med deras fortplantningssystem och deras näringsupptag och sånt. Jag hittade lite så här, för vad skiljer då en landväxt, alltså växer i jorden, som ju då oftast dör om de blir dränkta med en vattenlevande växt.
För de behöver syre liksom från jorden på något vis.
Ja, alltså de behöver ju kunna transportera gaserna på något vis. Och sina, så de transporterar väl det mesta genom sina blad, antar jag. Men rötterna transporterar ju väldigt mycket näring in och ut. Mm. Och antar att vattnet på något sätt... Alltså jag hittade jättelite info om det här.
Ja.
Googla aquatic versus terrestrial plants. Alltså det finns typ ingenting.
Ja.
Så jag antar att det är väldigt individbaserat också.
Ja.
Men det jag hittade var väl liksom att växter som växer på land, de tar generellt upp näring via sin rot.
Mm.
Och sen har de en stam som håller växten uppe. Och sen har de löv för fotosyntesen.
Mm.
Medan en växt som växer i vattnet inte behöver nödvändigtvis en rot. Utan de kan ta upp näringen via, direkt via cellväggarna. Och det gör väl alger också, tror jag.
Mm.
Och vissa har kanske någon slags ankare som en rot. Fast det är mest för att hålla sig fast. För det är ju ingen näring i... klippan eller vad de nu håller sig fast i.
Så det är någon liten sugpropp.
Precis, någon liten, ja. Så de tar liksom upp näringen direkt från vattnet.
Mm.
Och så har de då ofta löv eller blad som flyter för att kunna vara nära syr, nära luft, solljuset såklart, för fotosyntesen.
Mm.
Och vissa har så här lite blåsor och sånt i strukturen för att de ska kunna flyta. Det har väl alger också, tror jag.
Ja, så precis.
Sen så läste jag om något som hette Arenchyma.
Okay.
Arenchyma. Arenchyma. Jag vet inte. Som var att när en växt hamnar i en blöt miljö så kan de utveckla en liksom svampliknande eller porliknande struktur i sina stammar för att kunna transportera luft.
Okay.
Så det är som en massa små kapillärer in i, eller rör, ska jag säga, in i stammen.
Så kan de kan liksom anpassa sig till olika
former? Ja, alltså jag fattar det så, men de kanske mer menade vissa arter som växte under det. Men det är ju det med hur de formulerar sig. Och sen generellt att landväxter, de reproducerar ju sig genom att de har någon slags blomma och så är det pollen och så blir det en frön och så sprids de fröna. Men att vattenlevande växter kan ha blommor som näckrosor och så, men de kan också sprida sig genom delning. eller att de släpper ut sporer i vattnet.
Okay.
Så det är ändå lite skillnad där.
Mm.
Det är ganska roligt, alltså vattenlevande växter, allting från jättestora nekrosor ner till något som kallas för andmat, duckweed, som är som pyttesmå, det ser ut som små blad som ligger på vattenytan.
Ja, ja, som de små gröna som är ganska så här neongröna.
Precis, som kan fastna överallt.
Ja, just det, men det har jag nu sett. Ja.
Och det är också en vattenlevande växt. Så den har ju inget rotsystem alls, den bara flyter runt. Sen så läste jag också, eller jag tänkte så här att plankton är väl också typ växter, tänkte jag. Men det är de ju inte, eller det är ett samlingsnamn för allt som flyter runt i vattnet.
Ja.
Så att det kan vara fytoplankton som är plankton, alltså små organismer, encelliga organismer, som har fotosyntes. Men det kan även vara djurplankton, bara att de är så små. Och, Elin, ditt favoritdjur, maneten, räknas faktiskt till plankton.
Är det ett plankton?
Ja, nej, för att det är enligt definitionen då.
Ja, att för de flyter runt sådär.
Precis. Saknar aktiv rörelseförmåga. Ja, eller vars rörelseförmåga.
De suger ju ändå ihop sig på något vis där.
Ja, det stod, som saknar aktiv rörelseförmåga eller vars rörelseförmåga är så obetydlig att de är beroende av vattnets strömningar för att kunna förflytta sig.
Jo, det är sant. Det är inte, de är inte så snabba liksom.
Ja.
De hamnar ofta vid kustbrän så en klump.
Så den fick du. Om du som gillar maneter.
Ja, tack. Just.
Men sen funderar jag också på att vissa växter kan man ju liksom växa både i jord och vatten.
Ja.
Så jag vet inte, så jag försökte läsa lite om det också, vad som händer när man stoppar en växt i vatten och varför det funkar helt plötsligt.
Ja, det är rätt intressant. Jag antar att det beror lite på näringsupptaget där. Mm. Hur de tar upp näring och hur de kan möjligtvis göra det. Och jag har ju faktiskt gjort en intervju nu.
Just det.
Med en kille som heter Niklas Hjelm som har en förening som heter Hemmaodlat som håller på att odla i vatten. Så vi kanske ska lyssna på den.
Ja, det gör vi.
Och höra lite mer om aquaponics och hydroponics.
Och det får vi lära oss på det intervjun.
Får vi göra.
Spännande. Ja, men då lyssnar vi på den.
Mm. Hej Niklas.
Hej.
Hur är läget?
Det är bara bra. Det är
bra. Vad fint. Jag sitter här i din lokal, Hemmaodlats lokal.
Det stämmer, ja.
Som är en förening, om jag förstår det rätt.
Vi är en ideell förening, ja. Och vi är väl cirka 90 medlemmar från hela landet.
Okej, så det finns på fler ställen än i Malmö?
Nej, vi finns bara i Malmö här på Augustenborg.
Ja.
Men vi har stödmedlemmar från allt från Stockholm till Norge till Göteborg. Så att det är många som vill vara med. Ja. Jag tror det är mycket därför att vi... Det mesta som vi gör försöker vi sprida utanför Malmös gränser också.
Okay.
Så att vi har ju väldigt mycket på YouTube till exempel. Så att då blir det många som vill stödja vårt arbete den vägen.
Och vad är det ni gör då? För att fråga.
Vad är det vi gör? Vad är det vi inte gör? Man kan väl säga, men, alltså, jag tror att hela hemmaodlats varande är väldigt, väldigt enkelt om man tittar på varför finns vi. Liksom.
Mm.
Och det är egentligen bara att få så många som möjligt att börja odla någonting hemma. That's it. Det är egentligen det som vi hänger upp alla våra verksamheter. Liksom. Det är det viktigaste, det är det som driver oss.
Mm.
Och sen så finns det ju lite sidospår. Man kan väl säga att vi utvecklade det här varandet till att bli mer och att utmana traditionella föreställningar om var och hur man kan odla mat.
Okay.
Så att en del av det mer experimenterandet vi gör, inte minst det som vi gör här med CSA som vi sitter i idag, med hjälp av aquaponics är absolut ett steg i den riktningen.
Ja.
För det kommer alltid finnas de som inte vill odla, konstigt nog.
Ja.
Av olika skäl.
Det som är så roligt.
Precis. Så det finns ju alltid de tråkmånsarna. Eller så har man inte förutsättningar. Alltså jag tycker inte att man ska stigmatisera dem som inte odlar heller. Jag kan tycka att det blir lite häxjakt på stackars människor ibland som försöker göra rätt för sig och handla grönt och sådär. Va? Men och då tycker jag det är schysst om man kan visa på att okej, men vad finns det för lokala alternativ? Mm. Vad finns det för grönsaker som är schysst producerade liksom, som, som man kan använda sig av? Liksom. Och det är väl egentligen det vi försöker stå för också.
Okej, så ni använder er liksom främst av vatten när ni odlar?
Det är
på det sättet som ni får upp plantor?
Precis, alltså, vi jobbar ju framförallt med hydroponik som det heter.
Ja.
Och hydroponik är vattenbaserade odlingar, eller vad kan man säga, odling utan jord snarare.
Ja.
Så att då finns det tekniker som bygger på att man använder substrat istället, alltså andra typer av medium såsom leka eller kokos exempelvis.
Okay.
Och sen så finns det system som är rena vattensystem och då odlar man direkt i vatten och ser ut så här. Liksom, att man,
Ja, och där tar du upp en liten plastkruka som har långa rötter. Precis. Som liksom står i ett vattenbad bara.
Ja, mer eller mindre kan man säga. Så denna står hela tiden i vatten med rötterna nedsänkta.
Okay. Och det är en speciell växt då som klarar det här? Eller?
Nej, den är helt vanlig.
Vad är det för något?
Det är mangold detta.
Okej.
Ja, precis. Så, att, så odlar jag till exempel sallad året om. På balkongen, så ute så här års och sen så inomhus då i liknande system.
Okej. Men vad är fördelen med att ha det i vatten just?
Det finns många fördelar. Om man tittar på, om man har en liten yta att odla på, så är att du inte behöver tillsätta ny jord eller att du inte behöver tänka på växtföljden, en väldigt, väldigt stor fördel. Okay. För det sparar väldigt mycket utrymme. När jag är klar så kan jag egentligen bara ta det vattnet som, det lilla vattnet som är kvar efter säsongen och vattna på krukväxterna. Okay. Sen så kan jag börja om.
Yeah.
Och då kan jag göra det på samma plats år efter år.
Okay.
Sen så i och med att rötterna hela tiden har tillgång till vatten och näring, så det boostar effekten, kan man säga, det växer snabbare. I jorden så för det mesta så, när man pratar vad är en bra jord, ja men det är en mullrik jord som är väldränerande och bla bla bla. Som inte alltid är lätt att få till, helst inte i krukor va. Så att då behöver rötterna söka efter det vattnet och det är näringen betydligt mer. Plus att du behöver inte vattna lika ofta.
Yeah.
Så att det är också en fördel om man har mindre kärl. Så att det är några fördelar. Man liksom. Så det är ju egentligen hydroponiken i det hela. Sen så akvaponiken är ju när du kopplar in fiskar i bilden.
Okej, okay. Och vad gör fiskarna?
Man kan säga att fiskarna matar, eller man kan säga att det är egentligen två entiteter. Du har ju fiskarna för sig, som är ett vanligt akvarium.
Okay.
Och de gör ju sitt, de äter, de förökar sig och lever loppan liksom.
Ja.
Så det vi gör med fiskarna är att vi matar dem. Så de får mat via en automatisk fiskmatare, får de 4 gånger per dag. Och så har vi räknat ut hur mycket de ska ha i förhållande till sin vikt.
Okay.
Och det är tilapia som vi har, vilket är en afrikansk sötvattensfisk.
Som är speciellt anpassad för det här akvaponiksystemet?
Nej, alltså det finns ju ingen evolutionär liksom linje som har gått att okej, nu ska jag bli en akvaponisk fisk. Vi har inte riktigt avlat fram det på det sättet, utan det är mer att man tittar på vad finns det för varmvattensfiskar som är väldigt tåliga. Som tål en del svängningar och som inte har ställt jättehöga krav på vattenkvaliteten. Och då kan man använda sig av tilapia. Och det är en fisk som man äter också.
En tålig fisk.
Den är väldigt tålig fisk och den trivs. Vi har den inomhus, alltså är det varmt. Så det gillar den va.
Och man kan käka den.
Så det, absolut.
Och det gör ni också kanske?
Vi har grillat ett par. Det har vi gjort va. Jättegott. Och man kan köpa den i affären också.
Ja.
På en del utvalda ställen. Det kommer mer och mer kan man säga.
Hade man kunnat ta i lax till exempel?
Nej, inte. Det hade man inte kunnat göra tålig. På samma sätt. Ja, det är framförallt att den vill ha bräckt vatten också.
Okay.
Åtminstone.
Ja, just det. Man, det ska vara sötvatten.
Precis, vi har ju sötvattensfiskar va. Så att... och sen så är lax mycket, mycket känsligare. Det finns en del som kör till exempel med öring och sånt, vilket man kan göra, men då ställer det mycket högre krav på vattenkvaliteten. Och det är kallvatten också. Så då krävs det mycket mer syre, mycket mer cirkulation, större investeringar.
Just det, för hur funkar syre i vatten? Det är så att när det är kallt så måste man liksom pumpa in mer syre.
Snarare tvärtom, när det är varmt.
Okay.
Så att när det vattnet kokar så är det ju luften som sticker iväg. Så då finns det 0% syre i det. Så att desto kallare det är. Det är därför det är så rikt kring Arktis och där.
Okay.
Omkring, därför att det är väldigt, väldigt syrerikt. Väldigt, väldigt syrerikt.
Okay.
Så det vi får göra, det är att vi får injicera vatten. Eller inte vatten, utan vi får injicera syre
med pumpar.
Så, så vi har en stor luftpump som kör med syrestenar och sånt. Tillsätter det hela.
Okej, så fiskarna är där och
de gör sin grej liksom, precis.
Och sen ibland äter ni dem. Och
vad händer sen? Sen så det de gör är att de producerar en massa skit. Om vi ska då översätta det i växtvärlden, vad det innebär, ja då är det gödsel. Precis som att du kan ha hönsgödsel eller kogödsel, så är det ju fiskgödsel i det här fallet. Va? Men som i naturen så är det gödslet inte direkt tillgängligt.
Okay.
Så det är inte så tillgängligt för växterna att ta upp det direkt. Om man använder sig av till exempel kogödsel så säger man att den ska brinna först.
Ja, just det.
Och det som händer då är att det är mikroorganismerna som börjar bryta ner det.
Och så blir det liksom...
Så det är en mineralisering som sker. Och det är exakt samma sak som vi gör i ett aquaponics-system.
Okay.
Så det är egentligen en trekomponentsdel där den viktigaste delen är egentligen mikroorganismerna.
Ja.
Så att man kan väl säga att det som fiskarna producerar är det som mikroorganismen bryter ner.
Okay.
Så de tar en del av det till sin mat, sin liksom vidareutveckling. Och restprodukterna blir mineraler och det tar växterna upp.
Är det någon biofilm då med bakterier som
absolut.
Sitter
och... Absolut, så de sitter ju i alla de här långa tornen som jag har.
Men det är inget ni odlar, det bara finns där naturligt och kommer efter ett tag? Eller?
Man får cykla igång systemet som man säger. Och det handlar egentligen om att vi vill ha nitrifikationsbakterier som är etablerade. Så vi börjar med att tillsätta ren ammoniak. Och sen så kör vi den tills det börjar komma egentligen nitriter, vilket är nästa steg i utvecklingen. Så vi går från ammoniak till nitrit.
Och det är det som är tillgängligt för växterna sen?
Nej, det är direkt. Nitritet är det giftiga mellansteget. Okay. Men det är nästan en direkt omvandling sen till nitrat.
Okay.
Men det är en syrerik process.
Ja, just det.
Om det är en denitrifikation så är det en syrefattig process och då går det tillbaka. Så det vill vi inte ha.
Nej, så ni vill ha nitrat helt enkelt?
Vi vill ha nitrat. Men ammoniaken är tillgänglig för växterna också, framförallt när de är små. Så att, men när de blir större så vill de ha mer av nitratet.
Okej, så då måste ni lufta därför också. Och det sker i samma bassäng som fiskarna är kanske? Så det bara luftas runt?
Man kan väl säga att all nitrifikation sker i våra odlingstorn i stort sett. För där finns det mikrofilmen. De sitter fast i ett plastfiber kan man säga, själva växterna. Så att när vattnet och det smutsiga vattnet passerar genom de här tornen, då tar mikroorganismerna och gör sin grej. De nitrifierar och så finns det en grupp andra bakterier, heterotrofa bakterier, som då omvandlar och så sköter resten av mineraliseringen, alltså för andra ämnen då. Så att det är egentligen två oberoende bakterietyper som gör olika jobb men som båda är lika viktiga.
Okay.
Och i värsta fall så kan de börja konkurrera med varandra.
Så de sitter inne i torn och sen så kommer det ut massa näring till växterna som...
Som tar upp det, som använder det för sin liksom vidareutveckling.
Och renar vattnet.
Och renar vattnet, Så att det är ju exakt det man gör med biologisk rening också. Alltså man tänker vassbäddar och sånt. Det är samma princip. Det är någonting som tar upp det. Och sen så skördar ju vi det. Och då tar ju vi det in i oss och sen så går kretsloppet runt. Så att det är så det funkar i väldigt korta underlag.
Och det här vattnet som blir över, då åker det ner till fiskarna igen sen, eller?
Vårt system är recirkulerande. Så att den kör runt. Och det är egentligen som det viktigaste där är att man har det som man kallar för en bra flow rate. Alltså du måste flytta det smutsiga vattnet tillräckligt snabbt till biologiska filtret. För annars så kommer ju ammoniaken byggas upp i fisktanken.
Okej, för att fiskarna
skitar ner hela tiden. Och det, så det kan man ju styra in. Så att desto mer mat vi ger dem, desto större de är, desto mer de äter, desto mer ammoniak producerar de.
Så då får man liksom plantera mer?
Precis, och då börjar man prata om då, för att det är egentligen det handlar om. Du ska hitta ett förhållande mellan antalet växter och antalet fiskar. Det är liksom aquaponics. I vanlig akvakultur så tar man ju bara flushar ut vattnet. Nu finns det en del som gör det på bättre sätt och tar det på åkermark istället. Men annars är det principen, därför att det vattnet blir väldigt fort skitigt. Och då måste vi bli av med det. Så att man kan väl säga att aquaponics var mötet mellan, hydroponiken har problem med att vi tillsätter konstgödsel. Akvakulturen hade problem med att vi hade varit tvungna att bli av med allt det här näringsrika vattnet. Och så tänkte de, kan vi inte försöka kombinera
det? Så det är därför man har kombinerat systemen?
Så det är en kompromiss mellan bägge världarna. Inget är, alltså, det är väldigt, väldigt svårt att få det helt perfekt. Just på grund av att det inte är helt anpassat. För det är en kompromiss för det som funkar för växterna och det som funkar för fiskarna.
Jag fattar. Men då tänkte jag också, vad matar ni fiskarna med då? Är det något som ni själva också odlar? Eller
nej, det är det inte. Just den aspekten är väl egentligen den som är en av de mer intressanta också. Vad är det för typ av foder man kan tillsätta och hur får man fram det? Som det är idag så använder vi ett relativt rikt proteinfoder. Det är rätt så stor vegetabilisk del i det, men det finns en del andra proteiner också. Och det man tittar på då, det är väl egentligen att du vill ha en bra näringssammansättning och en rätt så hög proteinhalt. Så den ligger på 35% protein. Och det är egentligen det som funkar för det som man kallar för allätarna. Sen så finns det de som är köttätare. Och då vill de ha över 50%. Så, att
så man får anpassa det.
Det du vill hitta är ju det är den här FCR:en som man pratar om.
Det vet jag inte vad det är.
Feed conversion rate. Så att man pratar om men hur många...
Hur snabbt de bajsar?
Snarare hur många döda fiskar krävs det för att föda upp en lax?
Alltså,
men ungefär sådär. Hur mycket protein måste vi liksom tillsätta för att få den till en viss storlek? Va? Och vissa djur växer väldigt snabbt och kräver inte mycket mat och andra växer mycket långsammare. Och då vill man ju se till att det fodret man tillsätter är någorlunda hållbart gärna.
Ja,
så att man inte tar...
Så man inte tar mer än vad som...
Nej, precis. Liksom men det är, idag är det ett kommersiellt fiskfoder som vi använder. Men det är samtidigt också väldigt, väldigt svårt att... Det går att odla en del egna saker.
Ja.
Det gör det så man kan mata dem med. Men med tanke på hur mycket tid det tar bara för att de själva systemet, när du har rätt mat, så är det... utanför just målförmåga i alla fall just nu kan man
men
säga.
Men kanske någon gång i framtiden?
Absolut, absolut. Ja. Vi har, det finns ju en del som jobbar med att Black Soldier Fly, vilket är en typ av en fluglarv som man kan ta och mata fiskarna med. Liksom.
Den låter lite farlig nästan.
Nej, men den är jätteofarlig. Den är väldigt äcklig. Alltså, men just då kommer man in på regelverk snarare och man pratar om, ja, men får man mata djur med djur och så är det galna kosjukan problematiker och massa sånt. Liksom. Just att det finns en del regelverk som ställer till det.
I Sverige.
EU-regelverk snarare. Och vi blir påverkade av det.
Så det är utanför EU man matar med den här larven?
Ja, i USA.
Framförallt. Ja, spännande. Den får jag kolla upp.
Men det är inte speciellt. Det är ändå, de som driver en stor kommersiell operation kör något kommersiellt liksom, överlag. Därför att annars blir det väldigt mycket do it yourself hobby. Och för att allting handlar ju på något sätt om tid. Var ska vi lägga tiden någonstans? Det är ju personalen som kostar pengar att driva. Liksom. Och ska vi ha dem att mata och föra ut en massa maskar eller ska vi bara köpa en säck foder?
Ja, just det. Men ni har liksom någon slags storskalig odling? Eller?
Nej.
Det här är med ett test nu.
Alltså, den som vi har här, vi har ju 20 odlingston.
20.
Mm. Plus att vi kan odla vår sump också. Och det kan förse ungefär någonstans mellan 8-10 familjer varje vecka.
Okej, wow.
Så att det är rätt så schysst.
Det är ju skitfett. Så att, när... Så säljer ni grejer också någonstans?
Ja, vi har ju en CSA. En Community Supported Agriculture.
Okay.
Så det innebär ju att du köper en andel i den här odlingen. Och så får du hämta en leverans med grönsaker i säsong. Då.
Fan vad grymt.
Yes. Så då odlar vi, det är en kombination av kålgrönsaker, sallader, örter kan man säga.
Ja.
Och inte så mycket fruktsättande för det tar för lång tid. Liksom. Det är för stort.
Ja. Vilken växt har varit den största utmaningen att odla i vatten?
Nej, grönkål skulle jag säga.
Okay.
Det är inte problem att odla i vatten. Men för att du kan odla någonting hydroponiskt och få det funka oavsett.
Ja.
Alltså det är väldigt lätt.
Ja.
Därför att då har du det konstigaste eller mineraler som är tillgängliga direkt.
Mm.
Men i aquaponics så är det som sagt en kompromiss. Den maten som vi tillsätter är ju den inputen vi har i systemet. Mm. Det är den som fiskarna ska använda sig av. Det är den som mikroorganismerna ska ha. Och sen till slut då även växterna.
Mm.
Så att det blir lätt näringsbrister på olika sätt. På vissa. Så att vi har haft en del problem just med grönkål i aquaponics. En del andra lyckas väldigt bra med det. Men det är också en mognadsprocess där desto längre du har kört systemet desto bättre funkar det teoretiskt sett liksom, upp till en viss gräns va? Men man brukar säga att det peakar runt 18 månader så att vi teoretiskt sett har vi mycket bättre förmåga att odla nu än vad vi hade för ett halvår sedan. Så det skulle bli väldigt intressant att se hur det går nu, för nu har vi
mest... Men ska ni starta upp någonting, berättade du innan, eller?
Ja, nu, vi har kört två omgångar i vår CSA nu under vinter och vår. Vi hade den sista leveransen i maj. Sen så har vi kört sommaruppehåll och det vi får göra då får vi ta ut vattnet som man gör i akvakulturen. Men då har vi slängt på våra pallkragar som jag har. Så det har blivit liksom en mer långsiktig aquaponics, icke-recirkulerande. Och sen så då, och anledningen att vi har kört ner det är dels för att det kräver mycket underhåll. Alltså du producerar grönsaker, du måste göra det med dem på något sätt. Men framförallt också är det för att skadedjur tenderar att vara väldigt aktiva under de varmaste månaderna.
Ja, det är därför ni har lagt ner det.
Det är också för att vi vill nollsätta systemet lite grann och ha så bra förutsättningar som möjligt att inte börja med massa skadedjur redan.
Men lyser inte solen mer för sommaren? Och då tänker jag att det är bra för växterna.
Jo, absolut. Nu har ju vi norrläge här så det är inte jättestor skillnad.
Det spelar inte så stor roll.
Vi får alltså, in sol här, vi får indirekt sol liksom. Det är klart att det är kanske lite bättre så här. Men vi har ju tillskottsbelysning som kör. Så vi har ju speciella ljusstorn som växer mellan våra odlingston.
Som alltid är igång? Eller de är...
16 timmar om dygnet ungefär. Okay. När vi kör. Liksom.
Mm. Du visar mig en plansch innan.
Ja.
Som heter Anthroponics.
Anthroponics, precis. Anthroponics. Så antros för människa. Ja. Och ponix är liksom från hydroponics, vilket ponix i grekiska betyder typ arbetande.
Okej, okay. En arbetande människa.
Arbetande människa,
man
precis.
Man ser på planschen att det är en man som står och kissar och sen samlas det upp och sen så går det ner i ett växthus.
Ja, det går först via ett biologiskt filter.
Okej, okay. Ja, det är kanske bättre att du berättar.
Precis, alltså det, man kan väl säga att det är som aquaponics i nästan samma utsträckning, förutom det att istället för att det är fiskarna som kissar så är det vi som kissar,
ja.
Ungefär. Nu är det lite mer till det än det, kan man säga. Det vi experimenterade mycket med, det var väl egentligen att försöka få en snabb omvandling av urin till ammoniak.
Okay.
Man kan bara låta det stå framme, men det tar det rätt så lång tid.
Mm.
Så då experimenterade vi med melonkärnor och allting.
Okay.
För de innehåller ett enzym,
ja.
Som påskyndar den processen. Så uh-huh. Vi gick från liksom, flera veckor till någon, direkt på några minuter.
Wow,
ja.
Spännande.
Väldigt coolt. Ja. Om man vill kan man läsa den forskningsrapporten, vi har den ute.
Ja.
Så att det blev en extrem katalysator.
Ja.
Så att, men annars är det egentligen bara att man låter mikroorganismerna göra sin grej.
Okay.
Så att det är liksom några få sekunder där urin, sen så omvandlas det direkt mer eller mindre.
Yeah.
Vilket är väldigt bra, och då har vi en näring som inte är 100% fullgod tyvärr. Mm. Man önskar ju det, att det yeah. bara liksom hade varit den perfekta yeah. sammansättningen.
Mm.
Men det visade sig att vi hade lite brister på kalium, så då har vi experimenterat en del med vad vi kan tillsätta för någonting.
Och då blandar ni allt det här och sen så spär ni ut det med vatten.
Precis, precis.
Som man gör. För jag har talat om något som heter guldvatten innan.
Precis.
Och det är väl typ urin och vatten som
precis,
man kan
exakt,
använda
exakt, exakt. Och då kör du ju det på jorden.
Ja.
Och det som händer då är att mikroorganismerna i jorden bryter ju ner urinet och ja. Så tillgängliggörs ja. Det. Vi kör ju detta i ett hydroponiskt system, ja, så då använder vi läkarkulor istället okay. som ett biologiskt yeah. filter. Men man kan även använda andra typer av mer moderna tekniker okay. också. Då. Det är egentligen yeah. bara proof of concept för att se om yeah. det funkar. Men tanken är då liksom att du kan ha ett helt slutet system. I och med att vi ändå tar och producerar en massa näring som vi måste lägga väldigt stora resurser på att rena.
Mm.
Så då kan vi egentligen bara använda den direkt, decentralisera en del av avloppssystemen, få högre resiliens, mindre kostnader, mindre underhåll och kan producera både jobb och grönsaker i en urban miljö.
Ja.
Så det är liksom pitchen.
Det låter skitbra.
Jag tror verkligen på idén. Den är väl inte riktigt mogen hos alla än, tror jag. Och vi får inte sälja grönsaker där
som
det har varit mänsklig urin.
Nej. Men det känns ju som framtiden.
Det känns som framtiden. Vi hoppas på det.
Ja.
Så att fortsättning följer. Vi fortsätter ju experimentera spännande. Väldigt mycket med det.
Men ni hade någon rapport ute om det här?
Ja, precis. Mm. Vi släppte den idag egentligen. Där vi då har sammanställt de här olika experimenten som jag har gjort.
Ja.
I en lättläslig variant, finns på engelska.
Den lägger vi ut på vår sida.
Yes, får ni jättegärna titta
så
på den.
Så alla kan kolla på det här
super.
Nya systemet.
Absolut.
Ja. Ja, men det är jättebra information.
Mm.
Väldigt spännande att lyssna på vad du har att säga. Jag har faktiskt inte så mycket mer frågor.
Okay.
Om inte du har något mer som du vill tillägga.
Alltså, om man ska prata, liksom, jag tyckte vi prata lite, eller innan vi började så pratade vi lite om just med varför man ska använda aquaponics. Liksom. Vad är fördelarna? Liksom.
Yeah.
Vad är poängen? Va?
Yeah.
Och jag tror att en av dem, det som är bra med just ett aquaponics system om man jämför med ett hydroponiskt system.
Yeah.
Det är båda är ändå hydroponiska system, men när du använder fiska, det är just att du får teoretiskt sett dubbelt upp. Du får både fiskarna som är en proteinkälla och du får grönsakerna.
Mm.
Nu är det relativt svårt att få det att gå ihop kommersiellt.
Okay.
Så det de stora gör, eller börjar titta på att göra mer, det är det som man kallar för decoupling.
Mm-hmm.
Vilket innebär att du mer eller mindre har ett stort liksom, hus fullt med fiskodling, som vanligt. Och sen så har du ett annat växthus.
Okay.
Och sen så drar du en linje däremellan kan man väl säga. Så att det är två olika entiteter.
Okay.
Som du helt enkelt väljer att koppla samman. Så du kör din fiskodling som vanligt och så du kör din växtodling som vanligt.
Mm.
Men givetvis så finns det ett samarbete mellan de två.
Mm.
Så jag tror att det är egentligen det man tittar mer på. Och då har du någonting som producerar fisk.
Mm.
Och om det är, ibland är det andra produkter också som den producerar, som rom och sånt.
Mm.
Och sen så har du då grönsaksodlingen i sig. Liksom.
Okay.
Vilket då hade blivit en väldigt, väldigt komplett låda liksom med, ja, med olika produkter. Så att, ja, jag tror det är en av styrkorna med den.
Ja.
Men sen så finns det givetvis utmaningar också, just på grund av att det är en kompromiss så tenderar det att inte bli helt optimalt.
Okay.
Åt vardera hållet liksom. Nej. Så att du ligger hela tiden på gränsen för
vad fiskarna klarar och vad växterna klarar.
Lite sådär va. Yeah. Så att det är ett rätt känsligt system på ett sätt.
Men finns det någon bra information om det här på nätet? Alltså hur man kan gå tillväga om man själv vill starta upp något liknande?
Precis.
Ligger det också på era hemsidor?
Yes, vi försöker publicera rätt så mycket på hemmaodlat.se. Alltså just när det kommer till aquaponics. Yeah. Så vi har en del artiklar ute. Ja, alltså mer artiklar hur vi tänker. Och vi har en del filmer också. Vi har en del föreläsningar där vi på YouTube där vi då pratar om hur man kan komma igång. Mm. Så det är liksom helt gratis och tillgängligt. Mm. Men sen så finns det ju också en del forum. Det finns ju till exempel Aquaponics Sweden forumet där man kan ställa frågor. Okay. Och det finns väldigt många på Facebook då. Och det finns många forum överlag internationellt.
Mm.
Där man då kan ställa rätt så mycket frågor. Men man ska vara lite försiktig också därför att det är väldigt annorlunda att ha en aquaponics i Australien mot vad det är i Sverige. Liksom.
Med temperaturer.
Med temperaturen och tillgängliga fiskar och allting. Va? Så att det är relativt stor skillnad. Så det måste man absolut ha med sig.
Mm.
Men alltså absolut. Jag ska inte säga att man ska bara slänga sig på det.
Nej.
Helst, jag tror att har man pysslat lite med akvarium
eller
om man har pysslat lite med hydroponik så är det väldigt mycket lättare.
Okay.
Jag skulle säga att om man är intresserad av den här odlingstekniken så börja hellre med hydroponik och gör en övergång sen till akvaponik. För då blir det mycket, mycket, mycket lättare.
Ja.
Super.
Mm. Det var det hela då.
Det var det hela.
Ja, tack så mycket. Jättemycket.
Ja, tack själv.
Spännande. Det lät som ni hade ett bra snack där.
Ja, det var jättemycket information där på en gång.
Satt ni liksom vid hans akvarium? Mm. Eller det lät som man hörde så här bubblor i bakgrunden.
Ja, visst. Ja, men fiskarna var där och de här växttornen fanns där. Och så, så jag fick runt och kolla lite på det.
Hur högt var det växttorn?
Jag skulle tippa på att det kanske var så här 1-2 meter högt.
Okay.
Men jag kan överdriva nu i efterhand.
Och det är för att de ska få mycket ljus liksom, så de är i sådana torn liksom.
Jag vet inte exakt vad de är i tornen, men det kanske har något med pumpningen av vattnet, att det ska rinna igenom så här.
Ja,
för det var ju några bakterier där som växte också.
Mm. Mm. Ja. Men det är väl mycket med det där att man måste växa växterna på något sätt så att de kan få tillgång till ljuset och att man liksom måste optimera det mycket.
Ja.
Jag vet att man använder ju mycket, det finns ju så här vatten som man pratar om också, vattenrening med växter och alger också för den delen.
Ja.
Då behövs det ju mycket ljus och då behöver dammarna eller vad man nu har vara väldigt grunda.
Ja.
Man kan liksom inte ha 4-5 meter djupa bassänger som man har.
Då räcker inte ljus.
Precis.
Nej.
Mm. Det är en utmaning och här i Sverige så måste man ju ha en massa artificiellt ljus också säkert. Ja. Det hade de väl också?
Ja, det hade de. Mm. Det var växtbelysning.
Just det.
Där inne.
Ja.
Så. Var på.
Det är en utmaning såklart.
Mm.
Ja, men det var ju bra att han sa det här om, vad heter det, hydroponik och aquaponik. Att det är olika saker. För jag har alltid tänkt att man måste ha fisk, man måste odla fisk för att man ska kunna odla växter i vatten. Men det behöver man inte nödvändigtvis då, utan man kan...
Man kan separera det.
Annan näring också,
ja. Och sen, det är ganska intressant också vad man stoppar in i systemet och vad som kommer ut sen.
Ja.
För man äter, i en aquaponik äter man ju fisken och växterna.
Mm.
Men det beror lite på vad man stoppar in för mat till fiskarna.
Ja, eller hur? Ja. Jag har alltid tänkt, själv är jag ju vegan och jag tänker alltid så här, ju lägre ner i näringskedjan man äter, desto mindre energi går åt.
Ja.
Så man vill vara energieffektiv. Men sen handlar det väl också om förädling, att om fisken äter något som vi inte kan äta, men om den äter fisk så hade vi ju kunnat äta
det istället. Ja.
Ja.
Ja, men det känns som en viktig grej för att fundera på,
eller
vad man stoppar in där.
Mm. Det är värt att diskutera.
Mm.
Och jag menar hela den grejen med fiskhållning och fiskodling och allt sånt, jag menar det hade vi ju kunnat ha ett helt avsnitt i att diskutera bara det, utfiskning av haven och alla alternativ här. Diskussioner där. Mm. Men som sagt, själv äter jag inte fisk. Men jag vet, Elin, att du har varit och jagat annat annat i haven, eller?
Ja, jag var på en liten algjakt.
Just
I somras. Det var roligt uppe vid kullen. Och där hittar vi faktiskt ganska mycket tång då, som är, kan man säga, samma sak som alger, makroalger, alltså stora alger som brunalger, röda alger, gröna alger. Då hittar vi bland annat knalltång, som har sådana små blåsor som du pratade om, för att hålla sig uppe.
Alltså, är det de bruna som man ser, som man brukade poppa när man var liten?
Ja, det kanske man gjorde. Ja, det finns blåstång också som också har sådana. De finns jättemycket, typ nere vid Ribban i Malmö.
Där kan man äta dem också?
De kan man äta också, ja. Där är också sidare eller snartång hittar vi. Det är typ som någon slags så här kolasnör.
Ja. Långa gröna.
Nej, de är bruna. Och de ska vara goda också. Jag har inte smakat dem.
Men de har jag nog sett också.
Ja,
de hur, också. Hur fiskar man alger då? Liksom? Man
alltså vi hjälper oss cyklop och bara begav oss liksom ner och hämtar det. Och sen får man ju, alltså vissa arter växer inte så fort, så man kan liksom inte rensa totalt på alger. Det är svårt att rensa på alger, för det finns väldigt mycket. Men man får se till att lämna lite om man hittar någon, någon art som är, växer långsamt där. Sen vi hittade något som heter rörhinna också, som är en så här grön sladdrig sak som kan vara spännande.
Ja. Åt ni dem sen då?
Vi har torkat dem.
Okej.
Okay. Har vi gjort. Och tänker äta dem.
Ja, okay. Tänkte du bara, så torkade vi dem.
Ja.
Sorry.
Det var det.
Men så alltså, har man i sallad eller i...
Man kan ha dem i sallad, man kan fritera dem. Man kan nog göra det mesta med dem, tänker jag.
För det finns ju mycket alger i typ japansk mat, sådana här nori-blad och
sallad och sånt. Det finns ju jättemycket. Så sushi finns väl, brukar man få någon slags alg-grej med.
Det är gott.
Ja, det var roligt. Det finns jättemycket där att utforska. Men man ska tänka på när man plockar dem att man inte ska plocka dem nära en hamn eller ett stillastående vatten, för att de har algerna tar lätt att säga gifter.
Okej.
Så det är ganska bra om man vill be sig på alger, att man ska försöka hitta någonstans där det är fritt strömmande vatten.
Ja.
Så man inte får i sig några gifter.
Ja, det låter ju klart.
Det finns en blogg som heter Tångbloggen, där det finns jättemycket bra info om tång och allt annat som kan hända i havet.
Vågar man ge sig ut bara så själv och plocka liksom?
Ja, det vet jag inte.
Det gör man väl.
Ja, men det växer så nära kusten. Så
det är inget man kan blanda ihop eller liksom något som är giftigt.
Alltså jag, nu ska jag inte svära på det här, men jag tror att det inte finns några alger som är giftiga i Sverige.
Okay.
Jag svär inte på det här, men det är väl mindre gott.
Okay.
Alltså, mindre gott att äta vissa arter. Men de 4-5 som vi plockade, det är typiskt sådana som är välkända att man kan äta. Okay.
Förlåt, jag avbryter dig.
Nej, det är bra. I alla fall på den här tångbloggen så beskrevs ett experiment där forskarna visade hur en liten människokiss i havet påverkar tillväxten av algplankton som är mikroalger, alltså små alger, inte de här stora nu, utan små. Och i det här experimentet så hade de då 4 tankar med ungefär 1 kubikmeter havsvatten. Och i en tank så tillsattes då inget urin och sen 3 deciliter urin, 6 deciliter urin och sen 12 deciliter urin. Det är inte så jättemycket, tänker man. Och då tillsatte de en alg som heter grönslick i de här tankarna. Och i tanken med 1,2 promille urin så blev liksom vattnet, man kunde se bilder på tångbloggen, blev helt brunt. Från att ha varit klart till helt brunt, och den här grönslicksalgen hade liksom vuxit sig skitstor. Det var rätt intressant faktiskt att se, alltså att en liten kiss i havet ändå kan spela roll.
Är det liksom relaterat till det här med
övergödning? Ja, men det är det väl lite. Alltså utsläpp och så. Jag vet inte.
Men sådana här cyanobakterier, som man också ibland kallar för alger, det är väl egentligen ingen alg? Det är väl...
Nej, det stämmer. Det är något annat. Är det bakterier kanske?
Ja, cyanobakterier
heter det. Ja, men de heter blå, men de kallas blågröna alger också.
Precis.
Så man kan förväxla det lite.
Ja, just det.
Ja, men det är sant, de är giftiga.
Ja. De ska man inte äta. Men det var ju ingen alg heller, så det är fortfarande rätt att det är ingen alg.
Ja, nej, men den är värd att besöka, tångbloggen. Jag kan lägga ut en länk på den sen. Sen finns det ju också, apropå odling som vi har pratat om, i aquaponics och hydroponics. Så kan man, har de också testat att odla makroalger. Mm. Man har gör försök på det och odla upp dem i svenska vatten. Och det är också lite spännande att man håller på med det, forskar.
För att äta?
Ja, som matproduktion då. Och det man vill försöka slippa nu det är att förkultivera de här algerna, alltså tången i labb innan man placerar ut dem. Så man ska hitta sätt
för att växa
och det. Så det är spännande.
Men det finns mycket. Finns väl en algodling i Simrishamn? Eller de som...
Ja, just det. I Hammenhöga.
Okay.
Som heter Simrishalg. Där produceras ju alger i ett stort växthus.
Okay.
Uppe på land.
Är det makro eller mikro?
Det är mikro. Det är små.
Sådana små encelliga.
Ja. Och de, alltså de Simrishalg, de uppmuntrar folk att äta algomega-3 då istället. För att ta det till exempel makrill eller något krillolja och så.
Ja.
Så jag läste någonstans, jag tror det var på deras hemsida, att enligt dem så går det åt 600 sardiner till en burk omega-3 fiskolja.
Mm-hmm.
Så det är ganska mycket.
Det är
i förhållande då till att man kan odla upp de här.
För det här jag har blivit lite av en expert på omega-3 på sistone.
Okay.
Som vegan så då handlar det ju om att ta upp omega-3 och då finns det ju typ i rapsolja och linfröolja och sånt också.
Okay.
Om man inte vill äta fisk. Men då är det då att det är en viss sort fett, vad heter det, EPA och DHA eller något sånt där.
Ja, just det.
Så vissa fettkedjor och det omega-3 som finns i linfröolja och rapsolja är inte i den formen utan kroppen måste omvandla det.
Okay.
Men jag pratade faktiskt med en dietist ganska nyligen som sa att kroppen är ganska bra på att omvandla vegetabilisk omega-3 till rätt sorters fettkedjor.
Okay.
Speciellt kvinnors kroppar tydligen,
uh-huh,
av någon anledning. Och sen vet jag också att de här omega-3-tabletterna som man kan köpa från alg, att det finns där de redan har konverterat. Fettet till rätt sorts fett.
Aha, så man hjälper kroppen lite på
vägen. Ja, så de är redan liksom i rätt format.
Okej. Okay. Ja.
Så det är,
så det är inte bara att paketera algerna utan de gör någonting också liksom.
I den sorten jag har haft så har det varit så, men jag kan tänka mig att det också finns algomega eller algolja, eller vad man ska säga, som bara är ren eller bara alge. Jag vet inte vad de producerar på Simrishalg, men att det bara är liksom direkt från algen liksom, utan att man har gjort något mer. Men då får kroppen jobba lite mer själv istället.
Okay. Spännande.
Mm.
Ja, och det... Ja, men det verkar vara ganska hälsosamt att äta alger. Ja, det är mycket protein i dem.
Jaha.
30%. Och det är ganska mycket tydligen för något som kommer från växtriket. Fast det är inte växtriket, utan det är något annat. Men ändå.
Något som växer.
Ja, så det kanske är framtida maten.
Ja, men det har man väl hört lite om att alger skulle vara nya liksom.
Ja, ja.
Det, jag menar, det är ju ändå algerna som är längst ner i det är väl planktonen då som är längst ner i näringskedjan i haven som bygger upp hela ekosystemet i haven liksom. Så någonting måste de innehålla om hela havets ekosystem kan växa på det. Protein, ja. Häftigt.
Ja, nej, men det var väl det.
Det är om alger.
Det är om alger, det vi hade att säga idag.
Alltså jag måste säga, om det är någon lyssnare som har så här ett konkret svar på vad som skiljer en växt som växer i vattnet, som kan växa, varför vissa växter kan växa i vatten och vissa inte kan göra det, och vissa måste sitta i jorden liksom, så får de hemskt gärna skriva det eller tipsa, för att jag hittar ingenting.
Mm.
Jag kände att jag hade velat prata med en ekolog eller någonting. Ja, verkligen. Mm. Och också som sagt, om det är någon som har något önskemål på framtida avsnitt så kan man hojta.
Gör det.
Ja, gör det. Okej, innan batteriet tar slut här nu ska vi säga hej då också.
Ja, hej då. Ha det gött.
Hej då.
Vi ses nästa gång. Eller hörs.
Ja, eller hur man nu gör.